In this Easter season, we reflect upon and rejoice in the redemption provided by our Savior.
Under påsktiden så funderar vi på och tänker på vad Herren har gjort för oss och hur världens tumult som på grund av den växande världsliga ogudaktigheten gör oss sårbara. Och fastän prövningarna är mycket verkliga så får de inte hindra oss från att glädjas över och fira Kristi gudomliga medling för oss. Frälsaren vann bokstavligen seger över döden, men barmhärtighet och kärlek tog han på sig vår orättfärdighet och vår överträdelse. Så således återlöste han oss och tillfredsställde med det rättvisans krav för alla som omvänder sig och tror på hans namn. Hans storslagna försoningsoffer är av enastående betydelse bortom vårt jordiska förstånd. Den här handlingen om nåd ger oss den frid som övergår allt förstånd. Hur handskas vi då med den hårda verkligheten som omger oss? Min hustru Mary har alltid älskat solrosor. Hon blir glad när hon ser dem växa på helt oväntade platser vid vägkanten. Det finns en grusväg som leder till huset där mina farföräldrar bodde. När vi åkte ut med den vägen så brukade Mary ofta utropa: "Tror du att vi får se de där underbara solrosorna idag?" Och vi förvånades över att solrosorna trivdes på den mark där lantbruksmaskiner och snöplogar gått fram och där en massa skräp hade samlats. Ingen idealisk jordmön för vilda blommor att växa i. En anmärkningsvärd egenskap hos nya vilda solrosor, förutom att de växer i jord som inte är gästvänlig, är att de följer solen på dess väg över himlen. När de gör det så hämtar de livsuppehållande energi för att sedan spricka ut i sin härliga gula färg. Liksom solrosorna så blomstrar vi när vi följer världens frälsare, Guds son. Vi lyser trots alla de förfärliga omständigheter som omger oss. Han är verkligen vårt ljus och liv. I liknelsen om vetet och ogräset så förklarade frälsaren för sina lärjungar att alla som förorättar andra och gör det som är ont ska samlas ihop och föras bort ur hans rike. Men om de trofasta, sa han, då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Som enskilda Kristi lärjungar lever vi i en fientlig värld som bokstavligen befinner sig i tumult. Men vi kan frodas och blomstra om vi är förankrade i frälsarens kärlek och ödmjukt följer hans lära. Vår förmåga att stå fasta och sanna och följa frälsaren trots livets växlande skeden stärks storligen av rättfärdiga familjer och eniga församlingar och grenar med Kristus i centrum. Familjens roll i Guds plan är att ge oss glädje, att hjälpa oss att lära oss rätta principer i en kärleksfull atmosfär och förbereda oss för evigt liv. De vackra religiösa traditionerna i hemmet behöver vara inpräntade i våra barns hjärtan. Min morbror, Vaughn Robert Kimball, var en flitig elev och en lovande författare. Och han var quarterback för Brigham Young Universitys fotbollslag. Den 8 december 1941, dagen efter attacken på Pearl Harbor, så tog han värvning vid amerikanska flottan. Men när han var på ett rekryteringsuppdrag i Albany, New York, så skickade han in en kort artikel till Reader's Digest. Tidningen betalade honom $200 och publicerade hans bidrag som hette Rätt tid hemma i majnumret 1944. Hans bidrag till Reader's Digest, där han själv var sjömannen i berättelsen, lyder delvis: Rätt tid hemma. En kväll i Albany, New York, så frågade en sjöman hur mycket klockan var. Han drog fram ett stort fickur och svarade: den är 19:20. Jag visste att det var senare än så. Din klocka har stannat, eller hur? Sa jag. Nej, svarade han. Den visar vad klockan är i Utah. Jag kommer från södra Utah. Och när jag tog värvning i flottan så gav min pappa sitt flickur. Han sa att den skulle hjälpa mig att minnas mitt hem. När min klocka är 5 på morgonen så vet jag att pappa stiger upp för att mjölka korna. Och på kvällarna när klockan är 19:30 så vet jag att hela familjen sitter runt ett rikligt middagsbord och att pappa tackar Gud för maten och ber honom vaka över mig. Och han avslutade med att ta reda på hur mycket klockan är där jag är lätt. Det jag vill veta är hur mycket klockan är i Utah. Kort efter att han skickade in artikeln så beordrades Vaughn till sjöss i Stillahavsområdet den 11 maj 1945 medan han befann sig på företaget USS Bunker Hill nära Okinawa. Så bombades fartyget av 2 självmordsplan. Nästan 400 besättningsmän omkom, däribland min morbror Vaughn. Äldste Spencer W. Kimball framförde sin djupa sympati till Vaughns far och underströk Vaughns värdighet och Herrens försäkran om att de som dör i mig inte ska smaka döden, till den ska vara ljuvlig för dem. Vaughns far sa milt att fastän Vaughn begravdes till sjös så förde Gud honom till hans himmelska hem. 28 år senare talade president Spencer W. Kimball om Vaughn på en generalkonferens. Han sa bland annat: jag kände den här familjen mycket väl. Jag har knäböjt i mäktig bön tillsammans med dem. Vanorna som de hade i hemmet har resulterat i eviga välsignelser för den här stora familjen. President Kimball uppmanade alla familjer att knäböja och be för sina söner och döttrar 2 gånger om dagen. Bröder och systrar, om vi trofast av familjebön, skriftstudier, hemmafton, ger prästerhems välsignelser och helgar sabbatsdagen, så vet våra barn hur mycket klockan är hemma. De är då förberedda för ett evigt hem i himlen, oavsett vad som händer dem i den svåra världen. Det är synnerligen viktigt att våra barn vet att de är älskade och trygga i hemmet. Män och hustrar är likvärdiga makar. De har olika men kompletterade ansvar. Hustrun kan föda barn, vilket välsignar hela familjen. Mannen kan ta emot prästerämmet, vilket välsignar hela familjen. Men i ett familjeråd så fattar män och hustrar som likvärdiga makar de viktigaste besluten. De beslutar hur barnen ska undervisas och disciplineras, hur pengar ska användas, var de ska bo och många andra familjebeslut. De här besluten fattar de tillsammans efter att ha sökt vägledning från Herren. Målsättningen är en evig familj. Kristi ljus inpräntar familjens eviga natur i hjärtat hos alla Guds barn. En av mina favoritförfattare som inte delar vår tro uttryckte det så här: så mycket i livet är så ovidkommande, men familjen är det verkliga, det konkreta, det eviga, det som vi behöver vaka över och ta hand om och vara lojala mot. Kyrkan hjälper oss fokusera på frälsaren som en enig familj. Förutom familjen så har kyrkan också en betydelsefull roll. Kyrkan tillhandahåller organisationen och medlen som krävs för att undervisa alla Guds barn om Jesu Kristi evangelium. Det ger prästerhemmets myndigheten att utföra frälsningen och upphöjelsens förrättningar för alla som är värdiga och villiga att ta emot den. I världen så finner vi otyglad fientlighet, ogudaktighet och en kraftig betoning på avvikande kulturer och ojämlikhet. I kyrkan, med undantag av språkenheter, är församlingar och grenar strikt geografiska. Vi delas inte upp i rangordning. Vi gläder oss åt det faktum att alla raser och kulturer blandas i en rättfärdig församling. Vår församlingsfamilj är viktig för vår framgång, lycka och personliga strävan att bli mer kristuslika. Kulturer skiljer ofta människor åt och är ibland en källa till våld och diskriminering. I Mormons bok används några av de starkaste orden för att beskriva ogudaktiga fäders traditioner som leder till våld, krig och onda gärningar och till och med människors och nationers undergång. Det finns ingen bättre utgångspunkt i skrifterna än fjärde Nefi för att beskriva den kyrkokultur som är så viktig för oss alla. I vers 2 står det: folket blev omvänt till Herren i hela landet, både nefiter och lamaniter. Och det fanns inga stridigheter eller ordstrider bland dem. Och alla behandlade varandra rättvist. I vers 16 så läser vi: och det kunde förvisso inte finnas något lyckligare folk bland alla de folk som skapats av Guds hand. Det faktum att det inte fanns några stridigheter berodde på Guds kärlek som bodde i folkets hjärtan. Det är en sån kultur vi vill uppnå. De djupa kulturella värderingarna och trosuppfattningarna visar vilka vi är. Traditioner av uppoffringar, tacksamhet, tro och rättfärdighet är något att vårda och bevara. Familjen måste uppskatta och skydda de traditioner som bygger på tro. En av de viktigaste delarna av en kultur är det språk. I San Francisco i Kalifornien, där jag bodde, så hade kyrkan 7 enheter med olika språk. Vår lära angående språk förklaras i kapitel 90, vers 11 i Lärarna och förbunden. Ty på den dagen ska det ske att var och en ska höra evangeliets fullhet på sitt eget tungomål och på sitt eget språk. När Guds barn ber till honom på sitt eget språk så är det på deras eget hjärtas språk. Det är tydligt att hjärtats språk är dyrbart för alla människor. Min äldre broder Josef är läkare och praktiserade många år i San Francisco-området. En äldre samoansk medlem kom till hans kontor som ny patient. Han led av en stark och förlamande smärta och det fastslogs att han hade njursten och behandlades för det. Den trofastade medlemmen sa att hans främsta avsikt var att få veta vad som var fel så han kunde be på samoanska till sin hemska fader om sitt hälsoproblem. Det är viktigt att medlemmarna förstår evangeliet på sitt eget hjärtespråk så de kan be och handla efter evangeliets principer. Trots denna mängd olika språk och vackra upplyftande traditioner så måste våra hjärtan vara sammanbundna i enighet och i kärlek. Herren har eftertryckligt förkunnat: låt var och en högakta sin broder som sig själv. Var ett, om ni inte är ett, så är ni inte mina. Medan vi värdesätter goda kulturella skillnader så är vår målsättning att på varje sätt vara eniga i Jesu Kristi evangeliums kultur, sedvänjor och traditioner. Vi inser att en del medlemmar har frågor och bekymmer när de försöker stärka sin tro och sina vittnesbörd. Vi måste vara försiktiga så vi inte kritiserar eller dömer dem som har bekymmer, stora eller små. Samtidigt så bör de som har bekymmer göra allt vad de kan för att bygga upp sin tro och sitt vittnesbörd. Att tålmodigt och ödmjukt studera, begundra, be, följa evangeliets principer och rådgöra med rätta ledare är de bästa sätten att lösa sådana frågor eller bekymmer. Somliga har sagt att flera medlemmar lämnar kyrkan idag och att det finns mer tvivel och vantro än tidigare. Det här är helt enkelt inte sant. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga har aldrig varit starkare. Antalet medlemmar som tar bort sina namn från kyrkans uppteckningar har alltid varit litet och är betydligt mindre på senare tid än det var förr. Ökningen av tydligt mätbara kategorier som medlemmar med en gällande tempelrekommendation, till exempel vuxna som betalar full tionde och de som verkar som missionärer, har varit dramatisk. Låt mig säga det igen. Kyrkan har aldrig varit starkare. Men kom ihåg att själarna är mycket värdefulla i Guds ögon. Vi vill nå ut till alla. Om de svårigheter som ni står inför just nu verkar mörka och tunga och nästan outhärdliga, kom då ihåg att i Getsemanes hjärtslitande mörker och under Golgatas ofattbara tortyr och smärta så genomförde frälsaren försoningen som frigör oss från de allra värsta bördor som drabbar oss i det här livet. Han gjorde det för er, han gjorde det för mig. Han gjorde det för att han älskar oss och för att han lyder och älskar sin fader. Vi räddas från döden, ja, från havets djup. Vårt skydd i det här livet och i all evighet kommer av den enskildes och familjens rättfärdighet, kyrkans förrättningar och av att vi följer frälsaren. Det här är vårt skydd undan stormen. Ni som känner er ensamma kan resolut stå rättfärdiga med insikt om att försoningen skyddar och välsignar er bortom er egen förmåga att fullständigt förstå. Vi bör komma ihåg frälsaren, hålla våra förbund och följa Guds son som solrosorna följer solskenet. Att följa frälsarens ljusa exempel ger oss glädje, lycka och frid. Som psalm 27 och en av favoritsalmerna båda förkunnar: Herren är mitt ljus och min frälsning. Den här påskhögtiden så bär jag som en av frälsarnas apostlar mitt högtidliga vittnesbörd om att Jesu Kristi uppståndelse. Jag vet att han lever, jag känner igen hans röst. Jag vittnar om hans gudomlighet och hans försoning är verkligen verklig. I Jesu Kristi namn. Amen.